Hej vänner! Den här predikan spelar jag in bara nu någon timme innan vi ses här på Zoom. Och det är för att vi ska kunna göra den tillgänglig på hemsida och på annat sätt. Så därför spelar jag in den på förhand. Jag vet inte om du brukar titta på Mästarnas mästare som går på SVT på våren brukar det vara. Det här programmet där de samlar ett gäng framgångsrika före detta elitidrottare för att göra upp i olika utmanande tävlingar. Väldigt underhållande tycker jag. Och en stor del av behållningen är ju detta att få se hur idrottarna, eller höra dem berätta om sina karriärer, både liksom framgångar och motgångar. Det tycker jag om. Och ett ämne som ofta kommer upp, det är det här den här identitetskrisen som kan inträffa i samband med att man avslutar sin karriär. När man inte längre går till sporthallen varje dag, man inte reser lika mycket och uppmärksamheten börjar avta och så. Flera idrottare vittnar om att det där skiftet, det har väckt frågan, vem är jag nu? Plötsligt skakar allt som förut var så stabilt. Kanske kan du känna igen dig i den känslan om du upplevt en större förändring i ditt liv. Slutat arbeta eller barnen har flyttat hemifrån för gott eller så. Vem är jag nu? Det här året, det har ju varit för oss alla mer eller mindre omskakande med olika typer av prövningar. Det gäller i våra enskilda liv, på våra arbeten, skolor och även i vårt liv som församling. Just nu är vi tillbaka då i en tid där vi uppmanas att inte alls mötas fysiskt. Och väldigt mycket av det som vi normalt sett gör som församling, det kan vi nu inte göra. Och kanske infinner sig därför frågan även för oss som församling. Vilka är vi nu? Vad är det att vara församling när vi varken kan fira gudstjänst i vår kyrka, hålla öppet i vår butik, samla våra barn- och ungdomsgrupper och så vidare? Vilka är vi egentligen? Det här är också en fråga som aktualiseras i den bibeltext som jag vill utgå ifrån i den här predikan. Jag ska läsa ifrån första Korintierbrevet kapitel 3, vers 6-17. Där Paulus ger vägledning i frågan om vad det egentligen är att vara församling och vilka vi är. Om du vill kan du följa med i din bibel där hemma, men jag ska också plocka fram texten så vi ser den här på skärmen. Där hoppas jag att ni ser den. Första Korintierbrevet kapitel 3, vers 6-17. Jag planterade, Apollos vattnade, men Gud gav växten. Varken den som planterar eller den som vattnar betyder något, bara Gud, han som ger växten. Den som planterar och den som vattnar är ett, men var och en ska få sin lön efter sitt arbete. Vi är ju Guds medhjälpare och ni är Guds åker, Guds bygge. Tack vare den nåd Gud har gett mig har jag som en klok byggmästare lagt en grund som någon annan bygger vidare på. Men var och en måste tänka på hur han bygger. Ingen kan lägga en annan grund än den som redan finns. Och den är Jesus Kristus. På den grunden kan man bygga med guld, silver eller ädelstenar, trä, gräs eller halm. Och det ska visa sig hur var och en har byggt. Den dagen ska avslöja det, ty den kommer med eld. Och elden ska pröva vad vars och ens arbete är värt. Den vars byggnad består ska få lön. Den vars verk brinner ner ska bli utan. Själv ska han dock räddas, men som ur eld. Förstår ni inte att ni är Guds tempel och att Guds ande bor i er? Om någon förstör Guds tempel ska Gud förgöra honom. Till Guds tempel är heligt och ni är det templet. I den här texten så belyser Paulus församlingen med hjälp av tre olika bilder. Det är bilden av en åker, av ett husbygge och av ett tempel. Tre bilder som kan hjälpa oss att svara på frågan: vilka är vi egentligen? Gemensamt för alla tre bilderna, det är att de är hämtade från den fysiska verkligheten. Församlingen är med nödvändighet en synlig och konkret gemenskap. Den är ingen idé eller någon slags andligt ideal. Församlingen är någonting konkret som vi kan möta. Men vad innebär det i så fall i en tid som denna, när det fysiska mötet är begränsat? Låt oss titta på de här bilderna i tur och ordning. Första bilden talar alltså om församlingen som en Guds åker. Paulus är den som har planterat. Det är han som har grundat församlingen en gång, ett par år tidigare. Och därefter har Paulus rest vidare och en man vid namn Apollos har tagit vid som den framträdande ledaren i församlingen. Han har vattnat den plantan som Paulus en gång planterat. Och jag tror att Paulus känner både glädje och stolthet över sitt och Apollos arbete. Men, skriver Paulus, av denna planta och av denna åker skulle det inte blivit någonting om det inte vore för Gud. Paulus har gjort sitt, Apollos har gjort sitt, men ytterst vilar allt på att Gud liksom har blåst sitt liv in i församlingen. Just nu kan vi känna oro inför mycket. Hur ska det gå med företagen? Hur ska det gå med jobben? Hur ska det gå med allt? Helt naturliga frågor, självklara. Och samtidigt, när det gäller församlingen, så måste vi se att det finns en ytterligare dimension som säger att detta i grunden inte är människors verk. Ja, vi engagerar oss, ja, vi bidrar, ja, vi ger av det vi har. Och det ska vi ju göra. Det är ju, vi får vara bönder på det som är Guds åker. Vi får vara Guds medhjälpare. Det är stort. Men i en sån här tid, när det är svårt att tjäna på den där åken på det sätt som vi brukar, då är det viktigt med rätt perspektiv. Församlingen vilar ytterst inte på våra insatser. Gud vakar över sin åker. Jag tänker att det är goda ord i en tid som denna. Den andra bilden, det är församlingen som ett Guds husbygge. Också det är ju en bild som illustrerar hur vi får samarbeta med Gud i hans rike. Vi har fått förtroendet att vara med och bygga hans hus. Och bilden av församlingen som ett husbygge, det visar också att församlingen alltid är något halvfärdigt. Allt är liksom ännu inte riktigt på plats. Husbygget pågår och det blir inte riktigt färdigt. Ibland måste det till och med renoveras och byggas om. Jag tänker att det där ger oss ett viktigt perspektiv på livet i församlingen. När det skaver, när vi är oense eller när det inte blir som vi önskade. Församlingen är ett husbygge. Och det nya testamentet uppmanar oss att leva i förlåtelse, barmhärtighet och ödmjukhet. Ja, då är ju det just eftersom bygget alltid kommer ha sina brister. Sen skriver Paulus att vi kan bygga på olika sätt och med olika material. Det finns bara ett villkor egentligen, och det är att vi bygger på den grund som är Jesus Kristus. Vad betyder det där? Jag tänker att det betyder att församlingsliv kommer kunna gestaltas på många olika sätt. Och tittar vi i historien och tittar vi globalt ut över världen, så ser vi att det är precis så. Guds husbygge antar många olika former, kläs i olika material och färger. Det finns stillsamma församlingar, det finns församlingar som låter desto mer. Församlingen kan ha en demokratisk struktur, eller så kan det vara mer hierarkiskt med biskopar och så. Det finns stora församlingar och det finns församlingar där bara en handfull lärjungar möts i ett hem. Så länge församlingen är byggd på Jesus, hans liv, hans undervisning, hans död och uppståndelse, ja, då är det Guds hus. Och det betyder ju också att vi i en sån här tid frimodigt kan utforska och gestalta nya former för församlingens liv. Det vi gör just nu, när du sitter framför den här skärmen, det är ju ett exempel på det. Förra veckan vittnade ju Kalle Hall om hur man även i hemgruppen får testa lite nya grepp. Och kanske är det så, som det kan vara ibland när man bygger och renoverar, att de bästa idéerna föds när vi stöter på problem och tvingas tänka till. Kanske vill Gud under den här speciella tiden också ge oss nya visioner och drömmar för vårt liv som församling. Kanske kan det inte sättas till verket just nu, men sen. Låt oss ta tillvara på den här tiden också på det sättet, som en tid att lyssna in Gud som den yttersta byggmästaren och söka Guds väg för församlingen. Den sista bilden Paulus ger oss, det är församlingen som Guds tempel där den helige ande bor. När Paulus skriver detta på 50-talet efter Kristus, så står fortfarande judarnas tempel stadigt i Jerusalem. Och templet var ju för judarna platsen där Gud hade tagit sin boning, och därmed också så var templet kontaktytan mellan himmel och jord, mellan Gud och mänskligheten. Och därför är det så anmärkningsvärt när juden Paulus nu säger till korintierna att de som gemenskap är Guds tempel. Denna stökiga och bökiga församling som det var där i Korint, som felar på så många olika sätt, de kallar Paulus för Guds eget tempel. Hur kan han göra det? Jo, därför att Gud har låtit sin ande bo i församlingens gemenskap. Det Paulus gör här, det är en radikal uppgörelse med tanken på särskilt heliga platser. Kontaktytan mellan Gud och människa är inte knuten till en byggnad. Det nytestamentliga templet är varken en synagoga eller en kyrkobyggnad. Det är en gemenskap av troende. Det är tillsammans som vi är Guds tempel. Gud kommer till oss genom våra bröder och systrar. Betyder inte att församlingen är den enda kontaktytan mellan Gud och människa. Anden blåser vart den vill, säger Jesus, och Gud är verksam i världen på många olika sätt. Men Nya testamentet säger ändå att Gud på ett särskilt sätt har valt att låta sin ande bo i församlingen. Jag tror att vi också kan behöva den här påminnelsen i den här tiden. Vår byggnad kanske står tom under en tid, men templet lever. Templet är fullt av liv. Det är fortfarande sant att Gud kommer till oss genom våra bröder och systrar. Och det innebär att vi fortfarande kan få förmedla Guds närvaro in i varandras liv, även om det nu kanske behöver ta sig lite andra uttryck, lite nya grepp. Ett sms, ett telefonsamtal, kanske även ett videosamtal där vi faktiskt ser varandra. Låt oss be varandra om hjälp att handla eller annat praktiskt som ändå går att göra. Låt oss värna templet på det sätt som vi kan. I allt och genom allt får vi minnas att vi är inneslutna i Guds omsorg. Vi är Guds åker. Det är Guds husbygge med Jesus som hörnsten och grund. Och vi är Guds tempel där anden bor. Låt oss be. Gud, vi tackar dig för att du har valt att låta din ande bo hos oss. Vi tackar dig för förtroendet att vi får vara med som dina medhjälpare, samarbeta med dig och bygga ditt hus. Herre, nu ser du att vi i den här tiden ställs inför nya situationer. Vi kan inte bygga på det sätt som vi är vana vid. Vi kan inte tjäna på den där åken på samma sätt som vi är vana vid. Herre, tack för att vi ändå får påminna oss om att det här är ditt verk. Församlingen är ditt verk från början till slut. Och vi kan också vila i det att du vakar över din församling. Du vårdar om den. Herre, ber ändå om ett kreativt sinne och att du ger oss tankar, visioner och drömmar för hur vi också i den här tiden ändå kan få tjäna dig och tjäna varandra. Vara kanaler för dina ord, ditt tilltal, din kärlek till varandra så som det är i ett tempel. Så Herre, bistå oss med kraft och ge oss av din vägledning för den här tiden. Tack för att du är med oss i allt. I Jesu namn. Amen.